Och då ska jag börja då. Jag heter ju Jan Olin. Och jag blev frälst 89. Jag kommer ifrån Finspång. Det ligger i Östergötland då. Och jag körde ju stenhårt på droger då. Och sen rätt vad det var, en vacker dag som man säger, så kom Gud in i mitt liv och sa så här: Janne, gå nu sanningens väg. Dig skall inte fattas. Så ni ser att det här med sanningen, det är tydligen något som är väldigt viktigt. Och då står ju att sanningen ska göra oss fria. Så när jag kom alltså till rehabiliteringshem i Göteborg, så började jag att läsa Guds ord så mycket jag kunde och hörde på band och så här, och fyllde mig med ordet. Nej, men jag läste och bad att Gud skulle visa mig sanningen. Och om jag nu ska gå sanningens väg, då får du också visa vad sanningen är. Och det gjorde han. Det gjorde han. Men det går inte hela sanningen på en gång, som tur är. För det klarar ju ingen människa av att få tag i. Utan ja, steg för steg så kommer ju sanningen. Och då kommer också befrielsen och helgelsen och vägen. Så jag har alltid nitälskat för sanningen. Det ska man göra, det är ju härligt. Eller hur, Karin? Det brukar du skriva. Så att så är det. Och ni vet ju, på våran sida är det ju väldigt mycket sanning. Jag hoppas det är mycket nåd också, för det ska det vara också. Sanning och nåd. För Gud är ju en nådefull Gud. Han uppenbarar saker och ting som vi ska vända oss om ifrån. Men det finns också kraft. Och det är ju underbart. För annars satt inte jag här, va? Som hade... Jag menar, det mörka liv jag levde. Jag var ju så bunden i massor av saker. Men när sanningen börjar lysa, då finns det en förvandlande kraft som är helt fantastisk. Och jag fick se på det här hemmet att de som verkligen tog tag i detta med ordet, där hände det något. Och jag fick också se att Jesu liknelse, nu vet ni, han sår såningsmannen och så här. Att rätt vad det var, så var det någon som såg ut som om han hade fått tag i det. Men så märkte man efter ett tag att han gick mindre och mindre på möten, och mindre kraft fanns det. Det fanns ingen rot, med andra ord. Ordet hade inte fått kommit in och gjort. Han hade inte upplevt något, utan han hade följt med massan. Tyvärr har vi många sådana medlemmar i kyrkorna som kanske har vuxit upp och liksom flytit med föräldrarna när man har gått på möten, men som aldrig har gjort det där riktiga upplevelsen av Guds kraft i sitt liv. Och det önskar jag att man skulle få. För att jag är glad att jag fick den radikala omvändelsen som jag fick. Man behöver möta Gud. Verkligen alltså. Då får få del av den heliga ande. För annars klarar man inte det kristna livet. Det är omöjligt att leva ett sånt liv utan den heliga ande. Ja, jag vet egentligen inte vad jag ska. Jag har massa spridda tankar. Jag har bett Gud. Nu ska du bringa ordning på det här. Och vi slår upp Matteus 12:30 till att börja med då. Ni vet ju att vi nitälskar ju som sagt var för sanningen. Och det finns väldigt många vägar idag som påstår att man är sanningen. Men följer man de vägarna lite längre bort, så blir det bara mörker tyvärr. Det leder bort ifrån Gud. Och vi vill ju leva med Gud. Med Jesus, med sanningen. Och då står det så här då: den som inte är med mig, han är emot mig. Och den som inte samlar med mig, han skingrar. Jag vill att ni ska förstå det där. Den som inte samlar med mig, han splittrar. Därför säger jag er, all synd och hädelse skall människorna få förlåtelse för, men hädelse mot anden skall inte förlåtas. Den som säger något mot människosonen skall få förlåtelse. Men den som talar emot den helige ande. Alltså här står det talas om aktivt. Alltså när den helige ande har visat dig någonting. Och du ändå talar emot. Många har fördömelse för man förstår inte Bibeln. Det ska du inte behöva. Utan i det här fallet, då har Gud visat dig att du, det här är fel. Om du då talar emot det ljuset alltså. Då får man ju inte förlåtelse. För förlåtelse säger ju Bibeln att det får du. Den som är i ljuset som han är i ljuset. Han får rening. Han, Jesu Kristi blod, renar från all synd. Och då står det om träd sen här då. Om ni förutsätter att trädet är bra eller gott, så är också frukten god. Om trädet är dåligt, så är frukten dålig. Ty av frukten känner man trädet. Där står det ordet ginosko på grekiska, som betyder lära känna genom erfarenhet. Ibland ser man inte frukten med en gång, utan det tar ett tag, men så kommer frukten upp och då kan man se om den är ond eller god. Och så säger han, han är ganska tuff Jesus, han säger huggormsyngel till de här då. Hur skulle ni som är onda kunna tala något gott? Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Och så här menar ju Jesus då, att samla med honom, det är alltså att säga och stå för samma sak som anden säger åt dig om honom. Är ni med? För det är ju att vandra i ljuset. Det anden säger åt dig om Jesus och om dig själv, det är sanning, och då samlar du med honom. Nu förstår ni att det finns olika nivåer på hur mycket Gud har talat till var och en, det förstår ni, så att det finns ju liksom inget elitskikt ändå i Guds rike. Så att splittra då, det är att inte stå för samma sak som anden står för, så att säga. Och den som då har god frukt, säger Jesus, det här ska jag lägga märke till, han talar ur sitt hjärtas överflöd. Smörjelse alltså. Flöde. Mm. Samma ord som Jesus säger och uppenbarar. Lägg märke till det, vad frukten är. Det hjärtat är fullt av, flödar över av, det talar munnen. Där har ni frukten. Så förr eller senare så kommer den som står emot anden, han kommer att börja visa i en annan riktning alltså. Och det ser du ju sen i Johannesbrevet. Där står det mycket om bekänner, den som bekänner Jesus. Där står det ordet homo-logeos, som betyder samma tala, eller samma som Guds rådslut alltså, med Jesus Kristus då. Och meningen med att Jesus säger så här, huggorms yngel, och det är att Jesus själv måste bli en rot eller en planta i vårt innersta. Därför han säger, hur kan ni som är onda, alltså de har inte den där roten va. Det är omöjligt för en som inte har den här roten att kunna predika om Jesus Kristus. Det är ju totalt omöjligt. Och därför säger ju också att det är omöjligt att säga att Jesus Kristus är Herre utan i den heliga ande. Du måste ha rot i dig som bekänner alltså Jesus Kristus är Herre. Så när den här plantan växer upp och man börjar se frukten, då vill jag helst gärna se att den pekar på vägen. Den ska vara spikrak alltså. Så när du talar om Herren och du talar om hans väg, då ska det vara spikrak. Inga böjda knuss i duller här, utan. Och Johannes, han var ju döparen, han var ju väldigt noga med det här. Han morrade ut i öknen där. Han fick se de här huvormsyngen. Gör vägarna raka för Herren. Och då den här plantan där, ska vi se vad Paulus säger. Han, ni vet, han red ju på en häst och han hade ju mycket i bakfickan. Han kunde ju Bibeln utan till. Det var inte mycket att ha egentligen. När han skramlade och låg på backen och var blind utav det här ljusskenet. Och då påstår ju han här då i Galaterbrevet 1:15. Så talar han om meningen med livet. Det kan vi också se i Romarbrevet, vad meningen med livet är. Meningen med livet, det är att Gud kallar oss och han manifesterar sin son i våra liv, så att vi ska tala om honom och helst i enlighet med honom. Då står det så här, Galaterbrevet 1:15. Men han som utvalde mig redan i moderslivet och som kallade mig genom sin nåd, han beslöt att uppenbara sin son i mig, för att jag skulle predika evangelium om honom bland hedningarna. Jag brydde mig då inte om att fråga människor till råds. Han ville ha saker och ting direkt ifrån Gud. Och det fick han ju, han var ju 14 år i öknen och lyssnade in Herrens röst. Men, det, men nu ska ni vara noga med att han var ledd säkert av anden att dra in i öknen. Jag skulle inte rekommendera någon att dra iväg 14 år i öknen och låsa in sig i ett kloster om inte Guds ande visar dig att du ska dra dig undan. Förstå mig rätt nu. Allting som Paulus och de här gör, gör de ledda av den heliga ande. Och vi vet ju att när han var klar där, då var han ju fylld med den heliga ande och kunde börja predika om Jesus. Så det hände något där. Det var ingen ökenfader som kom och dammade där. Utan det var en... För ett tag sedan, nu ska vi ta Bibeln här. Den 11 november 2010. Så vaknade jag upp och fick ett par bibelverser som ringde bara hela tiden. Jag blev inte av med dem, ni vet så här, när man vet att nu är det Herren som vill någonting. Och de kom hela tiden. Så jag slog upp dem här och är från Jesaja-boken, 53 kapitlet. 53. Vem trodde vår predikan, för vem var Herrens arm uppenbar? För vem var Herrens arm uppenbar? Arm på hebreiska, det är ju samma sak som kraft eller hjälp. Och så kommer det. Som en späd planta sköt han upp inför honom som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende eller form inte tilldragande. Han var föraktad, övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande. Han var lik en som man skyler sitt ansikte för, så föraktad att vi höll honom för intet. Ja, vad ville Gud säga med de där sakerna då? Då mejlar Elvor. Då förstod jag vad Gud ville ha sagt. Jo, det är nämligen så här. Att jag tror att man i de stora samfunden nu har valt sin egen väg och sin egen kraft. För det var precis som Gud ville säga, att den vägen skall ni också vandra. Alltså den vägen med det här med späda plantan och den här vägen. Han skall komma i ditt liv också som en späd planta, som ett rotskott ur förtorkad jord.
Tack, Olle.
Och när han börjar växa upp ur ditt liv, så ja, vill du ha berömmelse och ära och så här när han växer upp, så skulle jag tro att du slipper det. För det här står det att hans utseende och var inte tilldragande. Han var föraktad och övergiven av människor. Han var som en som man skyller sitt ansikte för. Jag sa förut, när jag var nyfrälst, så tänkte jag när de började prata om den heliga ande. Sen tittar man ju på tv också och ser de här förkunnarna som springer omkring, vet ni, och studsar. Och man har stora skador. Då tänker man ju, eftersom man var köttslig fortfarande, så tänker man, tänk om den heliga ande kommer över mig och jag blir sån. Och skaror kommer. Har ni inte alla tänkt så? Tänk man få en speciell gåva så jag kan bli något. Ja, men det finns varenda människa. Kött eller ande, va? Så tänkte jag när jag var nyfrälst, förstår ni. Och då kom det profetiska budskap som pekade på den här vägen med sanningen. Och de här profetiska budskapen har börjat tala om smörjelse. Och de börjar tala om förkunnelse. Och de börjar tala om undervisning. Och så sa de också, fast inte på ett sånt sätt så att inte på det sättet du tror. Nu, 16 år efter de profetierna, så börjar jag förstå vad det handlar om. Utan den, ju mer smörjelse, nu menar jag äkta smörjelse, som börjar komma in i ditt liv, desto mer föraktad blir du ifrån de stora skarorna. Du blir liksom en som får gå lite på sidan. Och när Paulus kommer till Korint, så ska ni få se att det är precis det här han menar. Här vill ju alla bli något. Det ser vi sen när vi läser Korintbrevet. Men de hade inte fattat någonting. Så därför säger Paulus så här i första Korinthierbrevet 17. Kristus har inte sänt mig att döpa utan att predika evangelium. Och det är inte med vishet och vältalighet så att Kristi kors förlorar sin kraft. Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som går förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Det Paulus menar här med visdom och vishet, det är precis vad jag sa förut om plantan. Vi måste dö ner ifrån oss själva och få en rot och en späd planta inom oss som heter Jesus Kristus. Och det tar tid innan den plantan börjar visa sin frukt.
Bibelversen.
Första Korinthierbrevet 1, 17, 18 är det då.
17.
Mm.
Finns inte.
Jo. Ja. 1 och 17. Ja. Första Korinthierbrevet 1, 17, 18. Jesus menar alltså att kors, att vi måste få en rot och en planta i oss. Vårt träd måste fällas. Och det vet ni när Johannes döparen var ute och predikade. Och pekade på fariseerna. Och sen så sa han ju att det kommer en vrede. Och redan är yxan satt till roten av träden. Det gamla trädet måste fällas och det måste komma något nytt, va? Bli född på nytt och få den här kraften. Och ser ni att det är samma rot han menar alltså som i Jesaja 53. Det är den som vi ska växa, som ska växa upp. Och det är det här människor föraktar. För jag vill ju ha allt idag. Nu vill jag väckelse. Eller hur? Här har vi inte tid att vänta. Men det är ju precis det liknelsen om såningsmannen handlar om. Om du tittar efter. Första steget i såningsmannen. Då tar ju djävulen alla sådd eller alla frön. Det är de som absolut inte vill gå den här vägen. Sen nästa steg då. Ja, det är ju det här med stenarna och det här. Det var ju de som inte hade någon rot i sig, står det ju. Och sen har du det med törnerna. Men sen har du sista hjärtat. Det var ju det som bar frukt. Det tar tid. Men när det väl kommer upp, ja, då är det precis på linjen. Då talar man och då tänker man som Jesus gör. Det är det som är frukt då.
Amen.
Och då har du då i Lukas 3 och vers 7. Då kom ju folkskarorna. Nu kunde ju Johannes bli något, ni vet. Men han skrek något annat. Ni huggormslyngel. Vem har intalat er att försöka undfly den kommande vredesdomen? Bär då sån frukt som hör till omvändelsen. Och tänk inte vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud kan uppväcka barn åt Abraham av dessa stenar. Redan när yxan satt i roten på trädet så blir varje träd som inte bär god frukt nedhuggen och kastat i elden. Jag ska ta en parentes där. Ni vet att i Uppenbarelseboken så står det så här. Jag tror det är i 7 kapitlet, va? Då står det så här. Märk mina tjänare med sigill. Så står det om att vinden ska komma över varje träd, står det i King James. Varje träd. Och det är intressant, för det finns ju både goda och onda träd. Det finns ju de som bär god frukt och så finns det de här som yxan skulle smälla av. Det intressanta i sammanhanget är att titta nu vilken tid det handlar om. Jo, Johannes döparen, han inviger ju Jesus tjänst som varar i 3,5 år. Eller hur? Och sen vet vi att det kommer en speciell period i ändens tid som är, råkar vara, 3,5 år. Det kommer att hända något när det är 3,5 år kvar till slutet. Vi får se om vi står upp eller inte. Men det kommer att komma en vind som kommer att fälla alla köttsliga träd. Om du förstår mig rätt. För några år sedan så visade mig Herren en dröm. Som jag vet är profetisk. Jag lever i den där rätt vad det är. När man får något sån här starkt från Herren, så säger att bilder kan man ha när ni ber, vet ni, ibland kan du få se en bild och så. Men om vi säger nu profetiska syner pratar vi om. Det kanske jag bara haft 3 hela mitt liv. Och när du väl får en sån, då kommer den att bränna sig in i ditt medvetande, så den sitter där och du kommer inte ifrån den, alltså den finns där, va. Och jag ser den framför mig liksom. Jag kan plocka detaljer, och ju mer tiden går, ju mer förstår man liksom vad som händer och så. Jag drömde alltså om en vingård, och ni vet, en vingård symboliserar ju församlingen kanske i stort då. Sen kom det ormar ur den här vingården som skulle anfalla våra ögon. Men Gud öppnade en väg, en smal sådan. Sen kom det ner en lampa ifrån himlen som tände ett jätteklart sken så här, som lös upp vägen. Men det var bara det att skenet ökade och ormarna tålde inte ljuset, utan de drevs tillsammans i högar. De var på flykt, va? Undan ljuset. Så är det, men när man har något skumt för sig, då säger man att man inte tål ljuset. Och det gjorde inte de här ormarna då. Ska vi se om vi är i Johannes där. När jag förberedde det här så gick mina tankar till Johannes 3:19. För det står så här: om vi är med i profetiska skeendet nu, så ser vi att vi lever ganska långt fram. Och då ska det står faktiskt att domen ska först komma över Guds hus. Och en dom på grekiska, det är en avskiljning. Det är en avskiljning mellan de som lever i ljuset och de som inte lever i ljuset. Och det var ju precis det jag såg. Ormarna skildes av från vägen där det klara ljuset strålade från himlen. Och det står så här i Johannes 3:19. Ni märker att jag är väldigt tydlig när jag försöker att tala, bara för att jag vet att det här är jätteviktigt att vi förstår det här. Att det går inte längre att leva hur som helst. Och detta är domen, Johannes 3:19-21. Detta är domen, eller avskiljningen då. Ljuset kom till världen. Tänk efter nu. Vad var det här ljuset? Jo, det var ju ett ljus som nästan ingen vill ha, förstår ni? Så när ni hör vissa trosrörelser här när de talar om the glory och allt det här, så är det en vitt skillnad mot vad Bibeln talar om. Alltså här, det här ljuset som uppenbaras här, det är ju samma ljus. För vem var Herrens arm uppenbar? Han var som en planta, han var som en... Ja, det var det ljuset vill väl ingen ha? Nej, det är precis det som är domen också. Mm. Ja. Ljuset, alltså talet om korset, det är ljuset. Kom till världen och människorna älskade mörkret och inte talet om korset, eftersom deras gärningar var onda. De var av fel rot, eller hur? De talade fel, men man ville inte göra upp och gå upp på vägen. Och det var ju precis det här jag drömde. Domen är på väg. Sen spelar det ju ingen roll vad du heter. Du kan ha fina namn och sitta där uppe och vifta på benen, och det har ingen betydelse. Ja, men det är sant alltså. Jag tror att en enkel, ärlig människa har större chans än de som nu leder människor fel. Ja, det är bara så. För att Gud är hos de ödmjuka, förkrossade i hjärtat och så vidare. Ty var och en som gör det onda, det står hatar ljuset, men jag tror det är enklare att förstå mig, säger föraktar ljuset. Hatar ett svårt språk att förstå. Man föraktar ljuset. Alltså Guds visdom. Man kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som lyder sanningen kommer till ljuset. För att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud eller i ljuset. Om man nu frågar oss, vad är tecknet på på din tillkommelse, står det i Matteus 24. Ni vet, Matteus 24 och Lukas 21 handlar ju väldigt mycket om ändens tid och vad som ska ske. Och nu frågar ju lärjungarna Jesus, hur blir det nu då, den här tiden? Och då säger han minst tre gånger att det ska komma falska profeter och leda, försöka att förleda oss in på en annan väg. Väg, det har med tankar att göra. Det har med hjärntvätt att göra alltså. Ja. Ofta heter den andra vägen, det börjar på V. Det brukar heta vision. Det är en annan väg. Så hör du ordet vision i en kyrka, spring därifrån. Den enda vision vi har, det är Guds son. Det är honom som den heliga ande lyser på och visar. Och det är den enda som vet vägen. Alltså vi behöver en medlare. Och alla såna här saker, alla såna här nymodigheter som kommer in. Har ni tänkt på vad det egentligen handlar om? Jo, du gör det om intet medlaren mellan människan och Gud. Medlaren mellan människan och Gud, det är Jesus. Så nästan alla villoläror gör om intet medlaren. Och profeter betyder ju pro och sen fosfor, vet ni, det betyder lysa. En som går före och lyser upp vägen. En som går före och lyser upp vägen. Och vi vet att Judas, han är ju en bild på en falsk profet. För han var ju vägvisare åt dem som dödade Jesus. Och nu, vi har ju rest så mycket i församlingar, vet vi, har ju varit i nästan, jag tror det är nästan 300 pingstförsamlingar vi har rest i. Och då hände det att Gud, innan man kom till en församling, visade vad det var för ande. Och ofta så visar han, det här är svårt att förstå om man inte lever i det profetiska, men här finns det Judas ande. Ja, vad kan det vara? Jo, ofta i de här auktoritära församlingarna så visar Herren att här finns Judas ande. Det är alltså en ande, en falsk Kristus som dödar det sanna livet alltså. Judas är ju en bild på en antikristlig ande som dödar det sanna livet. Och ni vet ju att i Jesaja 14 så står det ju om att, ska vi slå upp Jesaja 14, vi håller inte det med mig här, men vi gör det för att det är ett jätteviktigt ställe att vi tar upp. Det är underbart att se att Bibeln visar oss vägen på allting. Vi får svar på varenda fråga. Alltså vad som än händer så ser du svaret där. Jesaja 14, där vet vi att det handlar om Babels kungen och vad han ska göra då. Och då ska du läsa i 12:e versen här, Jesaja 14 och 12. Vad vill han? Jo, han vill kopiera Gud. Eller ska vi säga Jesus? Läs nu det sista som står i Jesaja 12 och 14. Eller 14 och 14. Jag vill, eller jag skall, göra mig lik den högste. Vem är den högstes avbild? För det är det handlar om. Lik den högste, det finns bara en. Och det är Jesus, va? Så mörkrets furste strävar hela tiden att förblinda våra ögon och presentera för oss en annan Jesus. Det är hans mål. Jag brukar lyssna på en judisk förkunnare som heter Jacob Prash. Han är väldigt duktig och insikt i mycket hemligheter. Han säger så här att, var började Israels avgudadyrkan? Jag menar, man börjar ju inte offra småbarn till Moloch. Förstår ni? Utan det var ju en väg av järntvätt som till slut ledde dit. Jo, villfarelsens andemakt och mörkrets andemakt kommer att få ingång i en församling när man inte tillber den sanne guden på rätt sätt. Det var intressant, va?
Mycket.
Villfarelsens och mörkrets makter får ingång i en församling när man tillber den sanne guden på fel sätt. För att vi står ju att vi ska tillbe ande och sanning. Och så står det så här, vet du, i ordspråksboken att den som, nej, det står i predikaren förresten. Den som bryter ner en mur, vilket är läran och tanken, honom stinger, vem då? Ormen. Alltså den som bryter ner läran. Det gör man om man tillber Gud på fel sätt. Då bryter man ner läran och då kommer. Vi såg profetiskt för en församling innan det kom. Muren bröts ner och mörkret kom in. Det gör det när man bryter ner läran. Då kommer mörkret in. Då finns det inget beskydd längre. Finns inget beskydd. Och så var det ju, vet ni, med Israel. Det är ju en förebild på oss, va? Ni kan ju se vad som hände. När man, det var ju så väldigt viktigt att man inte skulle sluta förbund med de andra folken. Och man skulle hålla Herrens bud och så här. Och när man inte gjorde det, då kom ju till slut Babylon och de här makterna in. Och det börjar ju med att folken som var runt omkring dem, de var som törnen som stack ut, alltså ögonen på dem, som man inte såg. Och det är det första som händer. Du förlorar din urskiljning. Vi får väl förutse att Paulus var en äkta profet. Han var ju en apostel, men han var ju också en profet. Han visar ju vägen. Och då står det så här i Apostlagärningarna 26:18. Hans kallelse är vår kallelse, kan man säga. Återigen ett mönster för var och en av oss. Han var kallad för att, Apostlagärningarna 26:18 kan vi läsa. För att du ska öppna deras ögon. Det handlar om hjärtats ögon alltså. Så att de vänder sig från mörker till ljus. Vad var det för ljus vi pratade om? Jo, det var den där lilla plantan, va? Det var ju den Paulus kallade för ljus. Som de i Efesbrevet, eller de i andra Korinthierbrevet 4, när han börjar tala om täckelsen. Då säger han ju att de ser inte ljuset som strålar fram ur evangeliet om Jesu Kristi härlighet. Varför såg de inte det för då? Nej, det ser du sen att de predikade dem själva. För människan vill inte se den vägen. För Jesus sa också att det är få som finner den vägen. Det är få som finner plantan, skulle man kunna säga. Också, det är lika rätt. Visst är det intressant med Bibeln, alltså man ser vad Gud egentligen menar. Det här önskar jag att jag hade fått tag i från början. Men det var ingen som sa något. Det är därför brinner jag för undervisning. När jag var nyfrälst så fick man gå på söndagarna. Och där fick man sin mat. Alltså det var ju mest predikningar här uppe. Det var ju ingen som förklarade. Så när du gick där med din fördömelse för att du inte förstod Bibeln och så vidare. Ja, ni förstår, va? Vi behöver en reformation åt rätt håll.
Amen!
Vi behöver komma tillbaka till Guds ord och börja se vad Bibeln egentligen lär. Det är ju väldigt enkelt det här som står. Visst är det enkelt? Jätteenkelt. Och det säger ju Paulus också, att han var ju rädd att korinterna, ni får inte tappa det här med enkelheten. För så här enkelt är det. Jepp. Och vårt ansikte ska vara vänt mot Gud. I den här stycken i 26:18 här, som jag läste upp här, så ser vi faktiskt här att Jesus är Gud. Hur kan vi se det då? Jo, det står att de ska omvända sig från mörkret till ljuset, från Satans makt till Gud. Titta nu vad som står sen. Så skall de genom tron, då står det på mig där. Det grekiska ordet är eis, det betyder in emot centrum av, betyder det. Så där ser du ett ganska kraftigt bevis att Jesus är Gud. De ska få syndernas förlåtelse och en arvslott bland dem som är helgade. Att vara helgad, det betyder ju alltså att ha den där lilla roten växande i sig mer och mer. Det är att vara helgad. Jesus Kristus ska ni ha helig i era hjärtan. Den där lilla roten, du vet. Har ni blott den där lilla roten än så lite som ett senapskorn, så kan du flytta berg. Det är han som gör det, det är inte du. Du behöver inte berömma dig av någon stor tro. Utan säger han en sak, då kan du ge dig på att det händer också. Jag tror att vi lever i det stora avfallet just nu. Jag fick till mig att läsa om Moabs döttrar innan jag åkte hit. Och ni vet att jag visste faktiskt inte om, jag har ju läst ganska mycket om andra eller ökenvandringen och så här för jag tycker det är intressant. Men jag visste inte om att faktiskt att det var det sista som hände innan man åkte in i landet. Vilket borde betyda, eftersom det står i Korinthierbrevet, så står det att allt som hände i Israel, det är en bild och en varning för er som har ändens tid in på er. Och jag sa förut där att det handlar ju väldigt mycket om falska profeter i ändens tid. Ska vi ta och titta på en som är urbilden för en falsk profet? Han heter Biljam. Biljam, jag ska... Hur länge har jag hållit på?
Fortsätter.
Ja, vi fortsätter.
Jag har 2 timmar till på
det. Ja, det är lugnt, det är lugnt. 11 år ska ta. Jag har inte så mycket kvar, men... 5 Mosebok 23 och 4. 23 och 4. 5 Mosebok 23 och 4. Detta därför att de inte mötte er med mat, han pratar om Moab nu alltså, och dryck på vägen när ni drog ut ur Egypten. Och därför att de inte mot dig, att de mot dig ledde Biljam, Beors son från Petor i Aram Naharajim. För att han skulle förbanna dig, står det där. Nu är det intressant med de hebreiska orden här. För de uppenbarar ofta väldigt mycket sanning för oss. Om man slår upp de där namnen där i lite olika översättningar, så betyder Biljam det som förstör mitt folk. Biljam betyder alltså det som förstör mitt folk. Och Beor, det vet ju älvor här, or, det är ju ljus. Beor, det betyder elden eller ljuset. Med elden eller ljuset. Och sen står det ju då i till exempel King James, tror jag det står där, Mesopotamien. Det är ju Babylon. Och om du läser ihop det här på hebreiska så får du något väldigt intressant. Elden eller ljuset från Babylon förstör mitt folk. Mm. Vad intressant, va? Särskilt idag. Elden eller ljuset från Babylon förstör mitt folk. Mm. Så det var alltså en symbol, Biljam och allt det här som står här, på någonting som ska komma emot den kristna församlingen alldeles innan vi ska gå in i himlen, och det heter det stora avfallet. Så förebilden stämmer ju exakt. Och vi ser här att många väckelser pratar om jag fire, och sen skakar man och rullar runt och så här, va.
Eller?
Ja? Då frågar man, är det en helig eld eller är det en falsk eld? Det kan man ju fråga sig. För att vad jag har lärt mig i alla fall när jag har vandrat med Gud, så fort det har varit någon fire i mitt liv, så har det varit en fruktansvärd smalt passage. Där inte jag har vetat om jag kommer ut på andra sidan eller inte. Men när du har kommit igenom, halleluja, han är trofast. Ännu djupare upplevelse med korset, så har min eld varit, jag vet inte hur din eld varit. Det har inte varit någon babylonisk fire i alla fall. Utan det har varit mycket enkelt som vanligt, för evangeliet är enkelt. Du vandrar med Herren rakt fram, och så möter han dig. Och han begränsar din väg, som det står i Romarbrevet 8. Och det är elden. Jag kan bara säga det att innan kanske jag upplevde, i mitt troende liv då, om jag säger, innan jag fick gå igenom det mest smala passaget som jag har upplevt, Så kom också en profetia innan från en broder som jag litar på när det gäller det profetiska, så sa, nu ska ni få höra på den fejern som inte är från Babylon. Så säger Herren, se, jag sänder dig rakt in i elden för att ditt eget ska brinna upp. Amen! Halleluja! Det vill man ju inte höra egentligen, va? Det var ju inte så uppmuntrande. Men när du kommer ut på andra sidan, vem blir stor? Halleluja! Herren, roten i mig växer och börjar manifestera sig och du börjar ge rätt frukt. Nu har jag fattat vad detta handlar om. Är det det här som är vägen? Jesus, ge mig mer av den. Det är underbart. Det är inga sådana andra vinglevägar med någon handpåläggning och skakerier. För då blir man nog bara tommare. Jag tror du blir tommare än vad du var innan. I alla fall blir du det efter ett tag. Skulle jag nog tro. Ja, så kanske. Ja, jag har pratat med en hel del som upplever det så. Att man blir tömd, men sen vill man ha mer då. Och det är ju, det här är ju en andemakt alltså, som försöker att dra människor bort ifrån den sanna vägen. Ska vi se vart jag var där. Just det. Men det är också en annan väg, och det är mystikens väg. För där, alltså, när man använder sig av till exempel ökenfädernas metod att genom upprepning av ord försöka att tömma dig själv på dina egna tankar, då gör man precis tvärt emot vad Bibeln säger att du ska göra. För Bibeln säger definitivt inte att du ska rabbla ord, utan Bibeln säger tvärtom. Du ska inte rabbla ord som hedningarna. Du ska inte rabbla ord som hedningarna. Något som jag tycker är intressant när det just gäller mystiken, har du tagit upp det här, Karin, eller ni här någon gång, med mystiken, vad det är som händer och så här, va? Ni vet, man får ju en, då när man gör så här, så kommer man in i ett tomrum som gör att man upplever, man får ju olika upplevelser. En del upplever det som eld, en del upplever det som en svart natt, en del upplever det som ljus. Det är väldigt konstigt det här, men nästan alla upplever att man blir rätt med den här skapelsen. Det är ju märkligt. Just det där att man blir ett. För det var väl det man sa i Babylon. Kom, låt oss bli ett och göra oss ett namn. Så där pågår nu framför våra ögon en enhet. Alla ska vi bli ett. Men vi som tror och går på den här vägen jag talar om, i ljuset, vi är redan ett. Vi behöver inte anstränga oss. För gör vi det, så är vi redan inne på lagiskhetens väg. Är du med? Du behöver aldrig anstränga dig. Du är redan ett. Du är redan ett. Det kan du ta åt det. Mystiken förenar idag. Det är på den grunden som man har alla interfaith-konferenser. För att de flesta av de här, de har ju upplevt detta då. Att man dras tillsammans. Och det här accelererar ju allt fortare. Och till slut så kommer man ju att bli absolut ett med den andra delen, som också börjar närma sig den avfallna kyrkans del. Och den är ju New Age-rörelsen. För New Age-rörelsen, de har ju precis exakt samma teknik som den här interfaith-rörelsen har. Och ni förstår ju att de kommer ju att hitta varandra. Och så har du ju världskyrkan där. Uppenbarelseboken 13, va? Det är ju på gång. Antagligen så kommer de att förena sig runt den katolska eukaristin. Tror jag i alla fall. Det tror Mike Gendron också. Som han är före detta katolik. Och nu ska jag säga det, nu spelar jag in det här. Jag säger så här, vi älskar katoliker. Men vi hatar systemet. För det handlar om ett system som förstör människor. Ett auktoritärt system. Alltså, vi älskar katoliker. Det tror jag allihop förstår. Det handlar inte om människor här, utan om ett system. Ett babyloniskt system. Och Bibeln är ju spikrakt på det här. Mitt folk, dra ut därifrån. Var inte med i det här systemet. För det leder alltså vilse till slut. Ska vi gå till Matteus 24, så ska ni få se vad som händer här då. Matteus 24 är ju väldigt klar. Om man väljer en annan översättning då. Ni vet, grekiskan kan ju betyda tre ord till som är lika sanna än som det man har valt. Då ska vi se, vi pratar om falska profeter och vi får lite ledtrådar här. Matteus 24, vers 25 kan vi börja imorgon. Jag har nu sagt er detta i förväg. Han profeterar med andra ord alltså. Om Jesus profeterar, som är profeten med stort P, då händer det, jag lovar. Om de alltså säger till er, han är i öknen, så gå inte dit. Nu kan du precis lika gärna säga, han är i tomheten. Det är precis lika rätt att säga, han är i tomheten. Och då börjar vi ju förstå någonting som pågår framför ögonen på oss. Det är ju inte det man säger att ökenfärden och det här, om du använder de här teknikerna nu, så kommer du att uppleva Gud i tomheten som kommer efter att du har tryckt ner dina egna tankar. Det stämmer ju precis med Guds ord. Om de säger han är i tomheten. Och det är ju det de säger. De säger att de möter Kristus i sig själva. Gudagnistan. Och till slut så får de en upplevelse, alltså att man är ett med allt. Men inte nog med det. Du tror att du är Gud. Så Kristus är inte i oss själva. På det sättet. Så står det nästa då. Om det säger till er att han är i det inre rummen, så tror det inte. Har du nästa steg? Du kan lika gärna säga ask, behållare eller tabernakel. Och de som har, jag vet att Karin har varit nyss i en katolsk kyrka, stämmer det? Har du sett en sån här tabernakel när man lägger in eukaristin i? Yes! Ser du? Kan det vara en slump att exakt de två sakerna här som ökenfäderna står för, som är så populärt idag i våra kyrkor, står här, va? Och det här kommer ju från Roger Oakland, som såg det här först när han förstod vad det här handlar om. Eukaristin. Det är den katolska nattvarden, eller brödet då, som man påstår då är Jesus. Om du tar emot den och äter upp den, så blir du vad du tar emot. Det kan vi ju inte bli, eller hur? Vi kan ju inte bli Jesus, för det är ju, då behöver vi ju heller ingen medlare. Därför förstår vi att avfallet har gått ganska långt utan att vi ens har förstått det här. Jag blev nästan mörkrädd när jag läste Roger Oaklands bok. När jag såg detta och förstod att till exempel, gick du på Nyhem, så låg det ju drösvis med böcker om de här med ökenfäderna. Och att vi skulle praktisera dessa munkars tekniker att komma nära Gud. Det är bara det att det är inte Bibelns Gud du kommer nära, utan det är elden ifrån Babylon som du kommer nära. Har ni märkt vad som händer sen? Har ni märkt, va? Man börjar prata om enhet. Det är ju ingen hemlighet att Ekman talar om enhet. Han börjar prata om Maria också, ni vet. Himmelens drottning och så. Han är på väg på den vägen. Det är ju helt uppenbart. Ja, vi får be för, alltså man ska ju be för människor. Det är ju inte så här att man gillar att folk är på väg på fel. Man får ju be för honom alltså. Om du läser i Romarbrevet 1, så får man ju förklaringen till en hel del när man förstår de här sakerna. Vad de här andemakterna ställer till med. Det blir helt plötsligt ganska förståeligt. Särskilt när du tänker på de här munkarna som en gång kände Gud. Som gick ut i öknen. Och upplevde elden från Babylon. Och blev ett med hela skapelsen. Och vad händer sen? Ja. Fast än de kände Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom som Gud, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig ner över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa, men de blev till dårar. De bytte ut. Det är precis vad som händer, va, när du kör den här saken, va. Du byter ut den odödlige gudens härlighet.
Mm.
Vem var det? Det var ju plantan, va. Emot, ska vi säga, visioner, för det där det handlar om här. Bilder av människor. Ikoner och visioner. Så istället för att församlingen i den helige andes kraft brinnande prisar honom, alltså, som det var på väckelsernas tid, så byts detta ut mot människan i centrum och vad människan tycker och tänker och bestämmer. Tyvärr så är det ju mer däråt det går än tvärtom. Jag menar, det går ju inte åt det hållet att Gud blir i centrum som det var på apostlarnas tid. Utan jag tycker att ju mer människor nu får styra och bestämma, desto mer går det åt andra hållet. Men Gud är nådig, vet du. Det står på vad heter han? Profeten Samuels tid, så står det att innan Guds lampa hade slocknat så talade Herren till profeten Samuel. Då kom Guds ord. Sen vet ni vad som hände, var det kom en tvärvändning. Vi hoppas att vi ska få uppleva något liknande i Sverige. Ja, det måste vi, annars är det ju kört. Jag tror Gud kommer en gång till. Och när vi nu tar laglöshet då, så står det ju att laglöshet, det finns två ord på laglöshet. Det ena är avon på hebreiska och det betyder att förvrida något. Det exemplet kan vi snabbt ta, det är ju guldkalven. Där förvrider man något. Man tog örhängen och smycken och allt det här som var av guld. Och guld är en bild på Guds ord. Och sen förvred och formade Aaron människan det som han tyckte. Det är precis det hebreiska ordet för laglöshet. Man tar Guds ord och sen så formar man och knixar så det passar människan.
Mm.
Och det är precis det som händer idag. Sen har du det andra ordet, det är anomia. Den laglöse heter ju anomia. Då står det ju andra Thessalonikerbrevet 2. Så står det om den laglöse. Han ska upphäva sig överallt. Och det intressanta där, jag lyssnade på Sven Reichman för någon vecka sedan. Då sa han att det intressanta med den auktoritära människan, det är inte förtrycket i första hand, utan det är föraktet. Det var intressant, tyckte jag. Det var väldigt intressant. Den där Reichman, han är intressant att lyssna på. Han har mycket nycklar. Han har hjälpt väldigt mycket på vägen och läst hans böcker och så. Och laglöshet, alltså. Det står att kärleken på grund av de falska profeterna, lyssna nu. På grund av de falska profeterna, står det, så ska kärleken kallna.
Mm.
Men vad skulle då anomian göra? Jo, den skulle upphäva sig själv. Och då förtrycker man ju, eller hur? Man föraktar. Där har du också en profetisk bild som jämt har följt med oss när vi har rest i församlingar. När det auktoritära, det här apostoliska, det här har kommit in, så har Gud visat, då kommer också förakt. Kommer förakt. Förakt alltså för de som verkligen går med Gud. Det kommer ett förakt mot det som är sant. Det står det om i första Timoteusbrevet. Där står det om att de ska ha ett yttre sken utan inre liv. Och sen så står det att de ska förakta de goda, står det. Det är de som går på sanningens väg. Ni vet väl hur det är när det här nya kommer in. Nej, då föraktar man ju de gamla. Har ni inte tänkt på det? Är det inte konstigt att när det här nya Heibel så allt det här kom på 90-talet, va? Vad var det första som skedde? Nu ska vi vara ärliga. Var inte det att man föraktar de gamla?
Förklara Heibels som ni
har. Bill Heibels och de här nya metoderna som kommer. Cellgrupp och nya sätt att bygga församlingar på. Vad var det första som hände när det kommer in i församlingar? Det här kan jag tala om. Jag kan skaffa många vittnen som helst på det. Man började att förakta det som var gammalt och svagt. Man bygger med styrka. Eller hur? Vad är de gamla nu? Varför sitter ungdomarna och har jippomöte på ett ställe och de gamla, de får knappt vara med? Något är fel. Laglöshet har kommit in. För då har du kännetecknet på laglöshet. Förakt. Laglöshet är alltid tecknet på förakt. Så när du ser att de äldre inte är med på mötena längre utan man föraktar dem, så har laglösheten kommit in enligt Bibeln. Då är det intressant om du fortsätter i Matteus 24. Kom ni ihåg Moab, vad de gjorde? Den avfallna israeliska judarnas församling, de åt och drack med Moabs döttrar, eller hur? Och det är en bild på det stora avfallet, och jag tror det handlar om ekumenik. Ekumenik. Delvis, det är lite annat också. Det är lite fire också, men det är samma. Ni ser att det mystiken och det fire, det leder egentligen till samma sak, va? För de som skriker fire mest, de har börjat med soaking och de är inne på samma linje nu. De möts här nu, va? Och så möts de med New Age också. Så det är samma andemakt bakom, det är Babylons ande. Då ska vi se här. Då står det Matteus 24 sen.
5.
Matteus 24.
Ja.
Okay. Ja, jag vet faktiskt inte vilken vers. Det står Matteus 24, står det i slutet, det jag ska säga nu. Jag är snart klar här, Elvor. Så är det. Det är hemligheter det här som uppenbaras. Vi behöver dem i den här tiden för att vi ska förstå vad som händer. Då läser vi ifrån Matteus 24 och vers 48. Nej, vi läser om 45 för att få sammanhanget. Om det finns en trogen och förståndig tjänare, en vis alltså. Han har ju fattat det där med plantan då, om man är vis. Det säger ju Paulus. Som av sin herre blivit satt över de andra tjänarna för att ge dem mat i rätt tid. Karin gav oss jättegod mat idag förresten. Och det var i rätt tid också. Nej, men mat i rätt tid, vad det handlar om, att servera Jesus, eller hur?
Amen.
Han är ju maten. Men laglöshet, vad sa jag att det var? Det var ju fel mat. Det betyder fel mat, egentligen. Anomia på grekiska betyder förbjuden mat för får, betyder det. Laglöshet, förbjuden mat för får. Salig är den tjänaren om hans herre finner honom göra så när han kommer. Amen, säger jag er, han ska sätta honom över allt vad han äger. Men om den tjänaren är ond och säger i sitt hjärta, min herre dröjer och han börjar att slå de andra tjänarna och äter och dricker med dem som är druckna.
Mm.
Så skall hans herre komma en dag när tjänaren inte väntar det. Och i en stund han inte känner till och han ska hugga honom i stycken. Okej. Okay. Man kan inte slå någon om man inte föraktar honom först, eller hur? Var får man föraktet ifrån? Ja, det får du från maten här, va? Som sagt, vad Bibeln förklarar sig själv.
Mm.
Och jag sa att på 90-talet då så kom det ju in någonting i församlingen. Så en del äldre som vi känner, de brukar kalla det här för företagstänkandet, säger de. Det är en pyramid som kommer in och man bygger med en stark herde. Nej, det är ingen herde, det är fel ord. Ja, falsk herde i sådana fall. På toppen som står med en påk där och så ska alla lyda under. Och det kom in, eller hur? Sen ska vi vara riktigt ärliga mot varandra. Ett träd ska man bedöma av frukten. Ja. Yes. Ja, så dröjer det ett tag. Så får du se vilken frukt det är. Är förakt en god frukt? Nej, det är fel frukt, va? Ja. Håll er till de sammanhang där ni inte blir föraktade, vad ni än gör. För då börjar ni närma er den goda frukten.
Mm.
Älska varandra, sa ju Jesus. Förakta inte varandra, alltså. Det är lite ledtrådar, va? Det här är ju inspelat sen, så går man tillbaka och lyssnar. Så förstår man ännu mer. När man tittar ut över kristenheten. Då förstår man en del profetiskt tal. Och man kan dra ihop så här. Jag tror att jag är klar nu. Så vi får Elvor köra sen. Hoppas att det har gått in någonting. Ska vi ta en kopp kaffe nu? I Jesu namn. Amen.
Mm.